From the conference center at Temple Square in Salt Lake City.
Från konferenscentret vid Temple Square i Salt Lake City sänder vi nu den 179 årliga generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka och sista dagars heliga. Med tal av generalauktoriteter och andra generalämbetsmän. Sången under det här mötet framförs av tabernakelkören. Den här utsändningen tillhandahålls som public service av Bonneville Communications. Varje form av återgivning, inspelning, utskrifter och annan användning av det här programmet utan skriftligt tillstånd är förbjudet. Thomas S. Monson, kyrkans president, leder det här mötet.
Brothers and sisters, we welcome you this morning to the fourth session of the 100.
Bröder och systrar, välkomna till den fjärde sessionen av den 179:e årliga generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka sista dagars heliga. Vi hälsar alla välkomna som lyssnar till konferensen via radio, television, internet eller satellit. Vi tackar ägare och tekniker vid de anläggningar som sänder den här konferensen. För musiken under sessionen står tabernakelkören under ledning av Mac Wilberg med Clay Christiansen och Richard Elliott vid orgeln. Kören inledde mötet med att sjunga Lova och prisa din Herre och Konung och framför nu O bönestund. Inledningsbönen uppsänds därefter av Esther Daryl H. Garn i det 70-års forum.
Sweet hour of rest, sweet hour of rest, let us be from the world of care.
our eternal Father in heaven.
Vår evige Fader i himlen. Med stor tacksamhet uttrycker vi vår kärlek till dig när vi samlas till denna konferens runt om i världen för att dyrka dig och din älskade son Jesus Kristus. Vi tackar dig för den stora lycksalighetsplanen, för försoningen och din frälsare Jesus Kristus. Vi är tacksamma för att leva under återställelsens tid. Och vi tackar dig för en levande profet, president Thomas S. Monson. Vi ber att du ska välsigna honom, hans rådgivare och det 12 apostlarnas korum och alla som deltar under denna generalkonferens. Vi uttrycker tacksamhet för våra missionärer. Vi ber att du ska välsigna dem med framgång och hälsa över hela världen, att evangeliet ska kunna predikas till varje nation. Vi ber att vi ska vara uppmärksamma, att vi ska kunna lyssna, förstå och efterleva de principer i evangeliet som det undervisas idag. Och det ber vi i Jesu Kristi namn. Amen.
Speak the gentle word to the heart with anger stirred. If the sun shines.
Beautiful. The choir has
so vackert. Kören sjöng, du kan sprida himmels ljus. Vi har nu förmånen att höra från president Dieter Uchtdorf, andra rådgivare i första presidentskapet. Därefter talar Elsen Neil Anderson som inröstades igår som medlem i det 12 apostlarnas kvorum. Och därefter får vi lyssna till Elsen Steven E. Snow i presidentskapet för det 70-års kvorum.
Today is the day the Christian world traditionally.
Idag är dagen som den kristna världen traditionellt kallar palmsöndag. Ni kommer ihåg att det var på den söndagen för nära 2000 år sedan som Jesus Kristus anlände till staden Jerusalem under den sista veckan av sitt jordiska liv. Zakarias profetia uppfylldes när han red in på en åsna, och när han gjorde det kom en stor folkmassa ut för att hälsa mästaren. Och de täckte marken framför honom med palmblad, blomsterkvistar och till och med sina egna mantlar. När han närmar sig utropar de: välsignad är han som kommer i Herrens namn, och Hosianna, Davids son. Kanske trodde lärjungarna att detta var vändpunkten, stunden då den judiska världen äntligen skulle erkänna Jesus som den länge efterlängtade messias. Men frälsaren förstod att många av lovprisningarna och jubelropen bara skulle vara tillfälliga. Han visste att snart skulle han vandra upp till Oljeberget och där, ensam i Getsemane, ta på sig världens synder. Det är lämpligt att vi under den här veckan, från palmsöndagen till påskmorgonen, vänder våra tankar mot Jesus Kristus, ljusets, livets och kärlekens källa. Folkmassan i Jerusalem kanske trodde att han var en stor kung som skulle befria dem från politiskt förtryck. Men han gav oss så mycket mer än det. Han gav oss sitt evangelium, den dyrbaraste pärlan, kunskapens stora nyckel som, när den väl förstås och används, låser upp ett liv av glädje, frid och meningsfullhet. Evangeliet är Kristi glada nyhet. Det är uppenbarelsen att Guds son kom till jorden, levde ett fullkomligt liv, sonade våra synder och övervann döden. Det är frälsningens väg, hoppets och glädjens stig, och en försäkran om att Gud har en plan för sina barns återlösning och glädje. Evangeliet är lärjungskapets väg. När vi vandrar längs den vägen känner vi tillförsikt och glädje, även under stunder av fara, sorg och ovisshet. Vi lever i en tid när många oroar sig över sitt arbete. De bekymrar sig över framtiden och tvivlar på sin förmåga att lösa de svårigheter som de möter. Många har erfarit personlig motgång och sorg. De hungrar efter mening och syfte med livet. Eftersom det finns ett sådant stort intresse för detta, tvekar inte världen att erbjuda oräkneliga nya svar på varje problem vi står inför. Folk springer från en ny idé till en annan i hopp om att finna något som kan ge svar på själens brinnande frågor. De går på föreläsningar, köper böcker, CD-skivor och andra produkter. De fångas upp i hänförelsen över att söka efter något nytt. Men ofrånkomligen falnar varje ny teori, bara för att ersättas av en annan, ny och förbättrad lösning, som lovar att göra det som de andra före den inte kunde göra. Jag säger inte att dessa världsliga uppfattningar inte innehåller korn av sanning. Många gör det. Men ingen av dem kan orsaka en varaktiga förändring som vi söker i vårt liv. När hänförelsen falnat finns tomheten kvar, medan vi söker efter nästa nya idé som kan låsa upp lyckans hemlighet. I motsats till detta har Jesu Kristi evangelium svaren på våra problem. Det är ingen hemlighet. Det är inte komplicerat eller dolt. Det kan låsa upp lyckans dörr. Det är inte någons teori eller förslag. Det kommer inte alls från en människa. Det flödar från de rena och eviga vattenkällorna hos universums skapare, som känner till de sanningar som vi inte ens kan börja att förstå. Och med den kunskapen har han gett oss evangeliet, en gudomlig gåva, den slutgiltiga formen för lycka och framgång. När vi hör Jesu Kristi evangeliums upphöjda sanningar börjar hopp och tro att blomstra inom oss. Ju mer vi fyller vårt hjärta och sinne med den uppståndne Kristi budskap, desto större blir vår önskan att följa honom och leva efter hans lärdomar. Det i sin tur gör att vår tro växer och tillåter Kristi ljus att lysa upp vårt hjärta. När det gör det ser vi ofullkomligheterna i vårt eget liv och önskar att bli renade från syndens deprimerade börda. Vi längtar efter att bli fria från skuldkänslan, och detta inspirerar oss till omvändelse. Tro och omvändelse leder till dopets renande vatten, där vi sluter förbund att ta på oss Jesu Kristi namn och vandra i hans fotspår. För att stärka oss i vår önskan att leva ett rent och heligt liv begåvas vi i dopet med eld, den helige andens obeskrivliga gåva, en himmelsk tröstare som följer med oss och leder oss i vår vandring längs rättfärdighetens stig. Ju mer vi fylls av Guds ande, desto mer sträcker vi oss ut till andra. Vi blir fridstiftare i vårt hem och vår familj. Vi hjälper vår nästa överallt och når ut med barmhärtighet, vänlighet, förlåtelse, nåd och varaktigt tålamod. Dessa är de första stegen längs livets och meningsfullhetens sanna väg. Detta är den fridsamma vägen för en Jesu Kristi efterföljare. Men det är inte en snabb kur eller något som sker över en natt. En vän till mig skrev nyligen och berättade att han hade svårt med att hålla sitt vittnesbörd starkt och levande. Han bad mig om råd. Jag skrev tillbaka och föreslog kärleksfullt några särskilda saker han kunde göra som skulle förändra hans liv så det passade bättre in på evangeliets återställda lära. Till min förvåning fick jag ett brev från honom bara en vecka senare. Kontentan av brevet var följande: jag gjorde som du sa. Det fungerade inte. Har du några andra förslag? Bröder och systrar, vi får inte ge upp. Vi uppnår inte evigt liv genom att spurta. Det är ett maratonlopp. Vi måste tillämpa och återtillämpa dessa gudomliga evangelieprinciper. Dag efter dag måste vi göra dem till en del av vårt dagliga liv. Allt för ofta behandlar vi evangeliet som en bonde som planterar ett frö i jorden på morgonen och väntar sig kunna skörda på eftermiddagen. När Alma jämförde Guds ord med ett frö förklarade han att fröet växer till ett träd som bär frukt gradvis, som resultat av vår tro och vår flit och vårt tålamod och vår långmodighet. Det är sant att en del välsignelse kommer på en gång. Strax efter det att vi planterat fröet i vårt hjärta bör det svälla och gro och växa. Och genom detta vet vi att det är ett gott frö. från första steget på vägen mot lärjungeskap börjar synliga och osynliga välsignelser från Gud att komma till oss. Men vi kan inte få fullheten av dessa välsignelser om vi försummar trädet och inte ser till att det får näring. Att veta att det är ett gott frö är inte nog. Vi måste vårda det med stor omsorg så att det kan slå rot. Endast då kan vi få frukten som är sötare än allt och som är allt som är sött och renare än allt som är rent. Och njuta av denna frukt till dess vi är mättade så att vi inte hungrar och inte heller törstar. Lärjungeskap är en resa. Vi behöver resans förädlande lektioner för att forma vår karaktär och rena vårt hjärta. Genom att tålmodigt vandra längs lärjungeskapets väg bevisar vi för oss själva hur stor vår tro är och vår villighet att finna oss i Guds vilja istället för att följa vår egen. Det räcker inte med att endast tala om Jesus Kristus eller förkunna att vi är hans lärjungar. Det räcker inte att vi omger oss med symboler för vår religion. Lärjungeskap är inte en publiksport. Vi kan lika lite förvänta oss att få trons välsignelse genom att inaktivt sitta på reservbänken som att komma i form genom att sitta i soffan och se på sport på TV och säga åt idrottsmännen vad de bör göra. Men ändå föredrar en del att dyrka, Gud genom att vara en åskådarplatsens lärjunge. Vår religion fungerar inte i andra hand. Vi kan inte ta emot evangeliets välsignelser endast genom att observera det som andra gör som är bra. Vi måste lämna reservbänken och tillämpa det vi predikar. Det första steget längs lärjungskapets väg är lyckligtvis precis där vi står just nu. Vi måste inte bli behöriga för att ta första steget. Det spelar ingen roll om vi är rika eller fattiga. Vi måste inte vara utbildade, vältaliga eller intellektuella. Vi måste inte vara fullkomliga, kultiverade eller ens väluppfostrade. Ni och jag kan vandra längs lärjungskapets stig idag. Låt oss vara ödmjuka. Låt oss be till vår Fader i himlen av hela vårt hjärta och uttrycka vår önskan att komma närmare honom och lära av honom. Ha tro. Sök och ni ska finna. Bulta och dörren ska öppnas. Tjäna Herren genom att tjäna andra. Börja delta aktivt i er församling eller gren. Stärk er familj genom att bestämma er för att leva efter evangeliets principer. Var av ett hjärta och ett sinne i ert äktenskap och er familj. Idag är dagen när vi behöver ändra på vårt liv så att vi kan ha en tempelrekommendation och använda den. Idag är dagen när vi behöver ha meningsfulla hemaftnar, läsa Guds ord och tala med vår himmelske Fader i uppriktig bön. Idag är dagen att fylla vårt hjärta med tacksamhet för återställelsen, levande profeter, Mormons bok och prästadömets kraft som välsignar vårt liv. Idag är dagen att ta till oss Jesu Kristi evangelium, bli hans lärjungar och vandra längs hans väg. Det finns några som tror att bara för att de gjort misstag så kan de inte längre till full och ta del av evangeliets välsignelser. Så lite de förstår Herrens avsikter. En av de stora välsignelserna som kommer av att leva efter evangeliet är att det förädlar oss och hjälper oss att lära av våra misstag. Vi har alla syndat och saknar härligheten från Gud. Med Jesu Kristi försoning har makten att göra oss hela när vi omvänder oss. Vår älskade vän Joseph B. Worthlin undervisade oss om denna princip på ett tydligt sätt när han sa: Det är underbart att veta att vår himmelske fader älskar oss trots alla våra brister. Hans kärlek är sån att även om vi skulle ge upp så gör han aldrig det. Vi kanske ser oss själva i ljuset av gårdagen och den här dagen. Vår himmelske fader ser oss i evighetens ljus. Jesu Kristi evangelium är ett förvandlingens evangelium. Det tar emot oss som jordelivets män och kvinnor och förädlar oss till män och kvinnor för evigheten. Jag ber dem som har lämnat lärjungeskapets stig av någon anledning att börja där ni är och komma till Jesu Kristi återställa evangelium. Vandra åter längs Herrens väg. Jag vittnar om att Herren kommer att välsigna ert liv. Begåva er med kunskap och glädje bortom fattningsförmåga och skänka er andens himmelska gåvor. Tiden är alltid inne för att vandra på hans väg. Det är aldrig för sent. Till de som känner sig otillräckliga för att de inte har varit medlemmar i kyrkan hela sitt liv, som tror att de aldrig kan ersätta tiden de förlorat, vittnar jag att Herren behöver era specifika förmågor, talanger och färdigheter. Kyrkan behöver er. Vi behöver er. Det är alltid rätt tid för att börja vandra på hans väg. Det är aldrig för sent. Låt oss minna denna palmsöndag under påsktiden och alltid att vår Herre och frälsare Jesu Kristi återställda evangelium har makten att fylla all tomhet, hela alla sår och bygga en bro över alla sorgens dalar. Det är en väg av hopp, tro och tillit till Herren. Jesu Kristi evangelium undervisas i sin fullhet i Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Denna kyrka leds av en levande profet, bemyndigad av Herren Jesus Kristus, att leda oss och hjälpa oss möta vår tids svårigheter. Jag bär mitt högtidliga vittnesbörd om att Jesus Kristus lever. Han är världens frälsare och återlösare. Han är den utlovade Messias. Han levde ett fullkomligt liv och sonade våra synder. Han är alltid vid vår sida. Han strider för vår sak. Han är vårt hopp och han är vår frälsning. Han är vägen. Om detta vittnar jag i Jesu Kristi heliga namn. Amen.
My dear brothers and sisters across the world.
Mina kära bröder och systrar över hela världen. Mina knän skakar och mina känslor svajar. Jag uttrycker min kärlek till er och tackar er av hela mitt hjärta för ert stöd vid inröstningen. På många sätt känner jag mig otillräcklig och enkel. Jag hämtar tröst från det faktum att den kvalifikation för det heliga apostlaskapet som måste finnas är något som Herren har välsignat mig rikligen med. Jag vet verkligen, med fullständig och klar visshet, genom den heliga andens kraft, att Jesus är Kristus, Guds älskade son. Det finns ingen man som har större kärlek än president Thomas S. Monson. Hans värme är som solen vid middagstid. Men när han kallade mig till det här heliga ämbetet kan ni säkert föreställa er det överväldigande allvar jag kände när Guds profet såg in i min själs kammare. Lyckligtvis kan ni väl också föreställa er den kärlek jag kände från Herren och hans profet när president Monson omfamnade mig med sina långa kärleksfulla armar. Jag älskar dig, president Monson. till de som känner mig. Om jag någonsin har kommit till korta i er närvaro ber jag er om förlåtelse och tålamod. Jag behöver verkligen er tro och era förböner. Jag vet att jag inte är den jag måste bli. Det är min bön att jag må vara villig och formbar inför Herrens undervisning och tillrättavisning. Jag får tröst av president Monsons löfte vid presidentsessionen att Herren formar ryggen så att den kan bära den börda som läggs därpå. När jag var nykallad som generalsekreterare för 16 år sedan under en statskonferens besökte jag tillsammans med president Packer. Så sa han någonting som jag aldrig glömt. Han sa till församlingen: jag vet vem jag är. Och så efter en paus sa han: jag är ingen alls. Sen vände han sig till mig som satt på förhöjningen bredvid honom och sa: och du, broder Andersen, du är inte heller någon särskild. Sen tillade han: om du någonsin glömmer det så påminner Herren dig genast. Och det blir inte roligt. Jag är djupt tacksam för er trofasta medlemmar. Som ung missionär i Frankrike blomstrade mitt vittnesbörd när jag såg hur medlemmar gav sitt allt till Jesu Kristi evangelium. Under de senaste 20 åren har vi bott 10 år utanför Förenta Staterna på grund av uppdrag i kyrkan. I länder och på språk som är mig främmande har jag sett hur Guds kraft påverkat ert liv. Ni är så underbara, ni som tillhör det trofastas väldiga familj, Jesu Kristi återställda evangelium. Herren har välsignat mig på sätt som jag aldrig kan återgälda. Han lät mig gifta mig med en av hans änglar här på jorden. Min hustru Kathy är mitt ljus och föredöme. En dyrbar Guds dotter full av renhet och oskuldsfullhet. Jag vore ingenting utan henne. Under större delen av mitt liv har jag försökt bli den hon redan trodde jag var. För 20 år sedan, när våra 4 barn var små, kallades vår familj på mission till Frankrike. Med den och kommande kallelse fann de att de flyttade från stad till stad, från kontinent till kontinent, under de år som behöver stabilitet. Herren har idag rikligt välsignat dem med underbara livskamrater och egna fina hem, barn. Jag vill tacka dem för deras godhet och för de offer de gjorde för min skull. Jag är tacksam också för mina trofasta föräldrar. Min mor är här idag. Och alla de som gjort så mycket för mig under mitt liv. Jag känner djup respekt för mina bröder i de 70. Jag älskar dem som om de vore mina egna bröder. Våra band och vänskap är inte bara av den här världen utan sträcker sig bortom slöjan. I 16 år har medlemmar i första presidentskapet och den 12 varit mina exempel och lärare. Jag har lärt av deras integritet och rättfärdighet. Under de här åren har jag aldrig sett otyglad vrede, något begär efter personlig eller materiell vinning. Aldrig har jag sett dem sträva efter inflytande eller makt. Istället har jag sett deras föredömliga lojalitet och omsorg om hustru och barn. Jag har upplevt deras orubbliga kärlek till och fasta vittnesbörd om vår himmelske fader och hans son. Jag har sett hur de oförtröttligt, villigt först sökt Guds rike. Jag har sett Guds kraft vila över dem och stärka dem. Jag har bevittnat uppfyllelsen av deras profetiska röst. Jag har sett sjuka bli friska och nationen välsignas genom deras myndighet och har med dem upplevt sådant som är för heligt att omtala. Jag intygar att de är Herrens smorda. Jag ber att min ande må bli lik Elsie Yothe, Joseph B. Worthlin, vars bortgång orsakade denna kallelse. En ande helt utan begär efter personlig uppmärksamhet. Villig att gå vart som helst och göra vad som helst Herrens profeter dikterar. Att jag med hela min hängivelse må vittna om frälsaren och bygga upp Guds rike till dess jag tar mitt sista andetag. Vår tid är länge förutsedd under världens historia. Skrifterna talar om sådant som Herren bestämde och förberedde före världens grundläggning. Uppenbarelserna beskriver en stor insamling som ska ske. Jesaja profeterade om att Herrens hus skulle stå fast grundat högt uppe bland bergen och att Herrens röst skulle utgå därifrån till hela världen. Daniel förkunnade att det skulle vara som en sten som revs loss från bergen utan människohänder. Petrus talade om när allt återupprättas. Nefi såg att de som tillhörde Lammets kyrka inte skulle vara många men skulle vara finnas i varje land och nation. Vi lever i den här tiden mitt i Herrens underbara och förunderliga verk. Vi har välsignats med uppdraget att föra evangeliet till vår familj och våra efterkommande och bidra till förberedelsen för frälsarens andra ankomst. Herren har sagt att syftet med återställelsen var att vara ett ljus för världen och till att vara ett baner för oss, hans folk, och vara budbärare framför hans ansikte, att bereda vägen för honom. Vårt ansvar är stort. Det är ingen slump att vi är den vi är. Om vi håller våra förbund i de här ödesmättade dagarna kommer det att vara oss till heder under evigheterna. Jag har haft förmånen att se Herrens hand verka runt om i världen. Vi hedrar de pionjärer som vandrade över slätterna till Saltsjödalen, men det finns långt fler pionjärer idag. De drar inte handkärror, men de är exakt som de på många sätt. De har hört Herrens röst genom Mormons bok och sina personliga böner med tro och omvändelse. Har de gått ner i dopets vatten och fast planterat sig i evangeliets bördiga jord. Som Kristi lärjungar har de villigt offrat för det som är rätt och sant. Med den heliga andens gåva håller de sig stadigt fast i kursen mot evigt liv. Vi måste minnas, bröder och systrar, vilka vi är och vad vi har i vår hand. Vi är inte ensamma om att vilja göra gott. Det finns underbara människor bland dem av annan tro. Vi är inte de enda som ber till vår himmelske fader eller får svar på våra böner. Vår himmelske fader älskar alla sina barn. Vi är inte de enda som offrar för en större sak. Det finns andra som är osjälviska. Andra delar vår tro på Kristus. Det finns lojala, goda fäder och mödrar i varje land som älskar varandra och älskar sina barn. Det finns mycket vi kan lära oss av goda människor omkring oss. Men vi får inte rygga tillbaka för det som är unikt och som bara finns i Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Bara här finns Guds prästadöme återställd till jorden av himmelska budbärare. Bara här förkunnar Mormons bok tillsammans med Bibeln hela Kristi gudomlighet och evangelium. Bara här finns Guds profeter som ger vägledning från himlen och bär nycklarna som binder i himlen det som binds på jorden. Vår kunskap om kyrkans gudomliga uppdrag bör inte få oss att känna oss överlägsna, utan den bör föra oss ner på knä för att vädja om Herrens hjälp att vara den vi borde vara. Men i ödmjukhet bör vi inte tveka att minnas Herrens ord. Detta är min kyrka och jag ska upprätta den och ingenting ska störta den. Framförallt förkunnar vi vår frälsare och återlösare Jesus Kristus. Allt vi är, allt vi någonsin kommer att bli, är Tack vare honom. Vi ser upp till hans majestät i vördnad, men han ber oss inte hålla oss borta utan inbjuder oss att komma till honom. Se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren, ska jag gå in till honom. Hans ord genljuder genom århundradena. Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och var och en som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Bröder och systrar, han lever. Han är uppstånden. Han leder sitt heliga verk på jorden. Hans profet är president Thomas S. Monson. Om detta vittnar jag i Jesu Kristi namn. Amen.
Elder Anderson, we extend our love and offer prayers of support as you begin your new responsibilities. During the very early years,
under sina första år i livet var vår systerdotter Lachelle hos sin mormor på morgonen. Var i dessa timmar tillsammans har det uppstått ett särskilt band mellan dem. Lachelle blev snart 5 år gammal och skulle börja skolan. Sista morgonen tillsammans läste farmor Square en saga för sin sondotter i den stora gungsolen. Vi har haft så mycket roligt tillsammans, Lachelle, sa hon till henne. Och nu ska du börja skolan. Jag älskar dig så mycket. Vad ska jag göra utan dig? Med visdom större än sina 5 år tittade Lachelle upp på sin farmor med sina stora bruna ögon. Farmor, sa hon, jag älskar dig också, men det är dags för mig att gå vidare med livet. Det är bra råd för oss alla. Vi måste också gå vidare med livet. De flesta av oss söker inte efter eller ens välkomnar dramatiska förändringar. Men förändring är en väsentlig del av livets erfarenheter. Många av dessa förändringar kommer helt naturligt på vår resa genom livet. Förändringar sker när vi går från barndom till ungdom och till vuxenlivet och slutligen ålderdomen. Skolutbildning, missioner, äktenskap, arbete och pension är alla exempel för förändringens milstolpar. Ofta tvekar vi att gå vidare till nästa fas och börja med nästa förändring. Kanske har vi det för bra, är för rädda eller brister i tro. Farmors knä är ofta mer bekvämt än strapatserna i lekskolan. Våra föräldrars familjerum med obegränsad tillgång till videospel kan vara mer tilltalande än college, äktenskap eller arbetskarriär. Hur kan vi bäst förbereda oss för de förändringar som vi oundvikligen ställs inför i livet? För det första, följ profeterna. Lyssna på och lyd brödernas råd. Profeterna höjer ofta en varningens röst, men ger oss också fasta, praktiska råd för att hjälpa oss rida ut livets stormar. I första kapitlet av den förbunden påminner Herren oss. Antingen med min egen röst eller med mina tjänares röst, till det är detsamma. Profeter hjälper oss bemöta förändringar och motgångar vi ständigt ställs inför. Den populära primärsången Lyss till profeten påminner oss om denna viktiga princip. Vi kan bli ledda rätt på denna jord genom vår profet som ger oss Herrens ord. För andra, ha ett evigt perspektiv. Förstå att förändring och svårigheter är en del av Guds plan. Denna jordiska tillvaro med avsikt, en prövningstid eller en tid för att se om det kommer att göra allt vad Herren deras Gud befaller dem. För att pröva hur vi använder vår gudagivna handlingsfrihet utsätts vi för en serie förändringar, svårigheter, prövningar och frestelser i jordelivet. Endast då prövas vi på rätt sätt. I andra Nefi läser vi: ty det måste nödvändigtvis finnas en motsats till allting. Om inte, skulle ingen rättfärdighet kunna finnas. Inte heller någon ogudaktighet. Inte heller någon helighet eller något elände. Livets svårigheter och förändringar ger oss möjlighet att växa när vi använder vår fria vilja till att fatta rättfärdiga beslut. För det tredje, ha tro. President Gordon B. Hinckley uppmuntrar kyrkans medlemmar att gå framåt i tro. När vi dagligen ställs inför en värld full av negativitet kan tvivel, rädsla och till och med skräck komma in i vårt hjärta. President Thomas S. Monson har sagt: kom ihåg att tro och tvivel inte kan existera i sinnet samtidigt, för det ena fördriver det andra. I Moroni läser vi: utan tro kan inte finnas något hopp. Vi måste utöva tro för att kunna bemöta livets svårigheter och förändringar. Det är så vi lär oss att gå framåt. För det fjärde, var vi gott mod. Många av våra medlemmar runt om i världen har det svårt ekonomiskt och på andra sätt. När sånt händer är det lätt att känna sig missmodig och bortglömd. Under de tidiga svåra dagarna i kyrkan rådde Herren det heliga att vara glada. Var vid gott mod, små barn, till jag är mitt ibland er, och jag har inte övergivit er. I sitt sista konferenstal för 6 månader sedan lärde oss äldste Joseph B. Worthlin hur vi ska möta motgångar. En del av hans råd löd: nästa gång ni känner er frestade att jämra er, försök skratta istället. Det kommer att förlänga ett liv och göra livet mer angenämt för alla omkring er. Skratt och sinne för humor kan jämna ut guppen på livets väg. Det skulle vara trevligt om vi kunde förutse alla förändringar som händer under livet. En del förändringar vet vi om. Alla sista dagars heliga unga män lärs förvisso att förbereda sig för en heltidsmission som en livsförändrande upplevelse. Varje värdig ung ensamstående förstår också hur viktigt det är att välja rätt livskamrat för att kunna beseglas i det heliga templet. Vi vet att de här förändringarna kommer och vi kan planera för dem. Men hur ska vi bemöta förändringar som drabbar oss utan förvarning? Sådana förändringar verkar vi inte ha någon kontroll över. Sämre ekonomi, arbetslöshet, försvagande sjukdom eller skador, skilsmässa och död är exempel på förändringar som vi inte förväntar oss eller välkomna. Hur hanterar vi sådana oväntade bakslag på livets resa? Svaret är detsamma. Genom att lyssna på profeterna, ha ett evigt perspektiv, ha tro och vara vid gott mod kan vi bemöta livets oväntade förändringar och gå vidare med livet. De tidiga pionjärernas liv är utmärkt exempel på hur vi borde acceptera förändringar och övervinna svårigheter och problem. Robert Gardner Jr. dövdes in i kyrkan i januari 1845 i en frusen damm i östra Kanadas vilda skogar. Trofast och arbetsam reste han tillsammans med sin familj till Nauvoo. Och efter många vedermödor kom de fram till Saltsjödalen i oktober. När de kommit fram till dalen slog de läger på en plats som hette Old Fort, bara några kvarter från det här konferenscentret. I sin handskrivna dagbok upptecknade han: jag spände ifrån mina oxar och satte mig ner på den trasiga tistelsången och sa att jag inte kunde resa en enda dag till. Med tomma händer började Robert skapa ett nytt liv för sig själv och sin familj. De första åren var svåra, men gradvis blev det bättre när han och hans bror Archibald började bygga kvarna vid Mill Creek och Jordan River. Några år senare drabbades han av motgångar. Vattnet som drev hans kvarn togs uppström så att en del av strömmen blev torr. Ett försök att bygga en 9 kilometer lång kanal till kvarnen misslyckades. Återläser vi från hans dagbok: kanalen rasade ständigt ihop så den inte längre fungerade. Till följd av detta misslyckande förlorade hela min skör och kvarnen fick ingen drivkraft. Min biskop boskap var borta och jag var fullständigt pank. Om detta inte var prövning nog så ser vi från nästa gång han skrev i sin dagbok att han kallats som missionär till Kanada. Några månader senare lämnade han sin familj och åkte iväg med en grupp missionärer som reste med handkärra, ångbåt och järnväg till missionsfältet. Han slutförde sin mission, återvände till sin familj och genom hårt arbete och flit kom han på fötter igen och började få framgång. Bara några år senare umgicks broder Gardner med några vänner på sin gård i Mill Creek i Saltsjödalen. En sa, gör mig glad att du inte längre är penninglös. Du har det nästan lika bra nu som innan du förlorade allt du ägde och gick på mission. I Roberts dagbok står det. Mitt svar, jo, jag hade det bra en gång, men allt samma försvann. Och nu känner jag mig nästan rädd för att jag ska få ännu en missionärskallelse. Mycket riktigt. Några timmar senare kom några av mina grannar som varit på ett möte i Salt Lake City och berättade att mitt namn var bland den som kallats idag. Att bege sig söderut på mission, att planera en ny bosättning och odla bomull. Vi skulle genast ge oss iväg. Han skriver, jag tittade och spottade på marken, tog av mig hatten och rev mig i huvudet och tänkte och sa, okej. Robert Gardner visste vad det betydde att bemöta förändringar i livet. Han följde brödernas råd och accepterade kallelse att tjäna när det inte var bekvämt. Han hade stor kärlek till Herren och visade stark och orubblig tro med ett förvånansvärt sinne för humor och älskvärdhet. Robert Gardner Jr. blev en ledande pionjär i koloniseringsarbetet av södra Utah. Det är han och oräkliga andra pionjärer som inspirerar oss att gå vidare och oförskräckt bemöta de många förändringar och svårigheter som uppstår i livet. När vi går framåt och går vidare med livet, må vi då vara lydiga, trofasta och vid gott mod. Det är min bön. I Jesu Kristi namn. Amen.
I might add to Brother Snow's comments that a descendant of Brother Gardner, Hal Gardner, came to my mission in Canada.
Både Hal Gardner kom till en mission i Kanada. Han var utsedd att komma till området. Han var i vår mission och var också missionspresident där. Kör och församling ska nu sjunga. Efter sången får vi höra syster Barbara Thompson, andra rådgivare i hjälpföreningen. Sen får vi höra Jeffrey Holland.
This is the 179th annual general conference.
Det här är den 179:e årliga generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka och sista dagens heliga.
years ago while serving on the relief.
För många år sedan, då jag verkade i hjälpföreningens generalkommitté, fick jag i uppdrag att undervisa och utbilda några ledare inom hjälpföreningen och prästadömet. Vi anlände precis i tid för mötets början, efter att ha använt morgonen till att undervisa i en annan stad. Jag var första talaren efter inledningspsalmen och bönen. Inledningspsalmen annonserades som "Snart tiden är gången". Jag kände inte till namnet på denna psalm och tyckte att det var konstigt att de valt den som inledningspsalm. Jag hade inte ens börjat tala och redan sjöng de om att tiden var för långt gången. När vi började sjunga insåg jag att psalmen handlade om hur lite tid det fanns kvar att förkunna evangeliets budskap och föra själar till Kristus. Orden i den fjärde versen gick runt i mina tankar hela kvällen och många gånger sedan dess. De lyder så här: stå fast i din avsikt, den onde dig prövar. Han känner ditt kall och dess allvar han vet. Om stigen är törning är Jesus dig nära. Hans arm skall dig skydda i all evighet. Hans arm skall dig skydda i all evighet. Budskapen i de här versen är att vad som än händer i livet så besitter Jesus Kristus kraften att frälsa. Genom sitt gudomliga offer har han ombesörjt sättet för oss att nå evigt liv. Förvisso är hans verk att åstadkomma odödlighet och evigt liv för människan. Han har bett oss bistå honom genom att hjälpa varandra göra det som leder till evigt liv. Förra september på hjälpföreningens allmänna möte talade syster Beck om tre saker som hjälper oss i vårt mål att nå evigt liv. De är: stärk din tro och personlig rättfärdighet. Stärk familjen och hemmet. Tjäna Herren och hans barn. Detta innebär också att söka upp och sörja för de fattiga och behövande. Vi vet att Satan frestar och prövar oss när vi försöker göra detta. Men Herren har lovat att han ska stärka oss, och han gör det. Som barn lärde mina föräldrar mig att min himmelske fader och Jesus Kristus älskar mig. Jag fick lära mig att jag är Guds lilla barn. Jag kan inte minnas när jag inte visste detta. De lärde mig att Jesus Kristus är vår frälsare och att det endast är genom honom som vi kan bli frälsta. De lärde mig också att jag behövde be varje dag för att stärka min tro. Faktum är att jag alltid behöver be. De lärde mig att när jag läste och studerade skrifterna skulle min kunskap och mitt vittnesbörd om evangeliets sanningar växa sig starkare. De lärde mig att älska Gud och att jag kunde visa min kärlek genom att hålla hans bud. Jag lärde mig också som barn hur viktigt templet är. I min ungdom lärde jag mig att om jag ingick och höll heliga tempelförbund skulle det fastställa min kurs mot evigt liv. Var och en av oss måste följa dessa principer hela livet för att stärka sin tro och personliga rättfärdighet. Vi har alla ansvaret och välsignelsen att stärka familjen och hemmet. Var och en av oss har olika familjeförhållanden. En del av familjer har mor och far med barn i hemmet. En del par har inte längre några hemmaboende barn. Många medlemmar i kyrkan är ensamstående och en del är ensamstående föräldrar. Andra är änkor eller änklingar som bor ensamma. Hur vår en familj ser ut så kan vi stärka vår egen familj eller hjälpa till att stärka andras. Följande exempel belyser några sätt att stärka familjen. Jag hade ett uppdrag nära Boise i Idaho. Efter utbildningen på lördags eftermiddagen övernattade jag hos min systerdotter och hennes familj. Innan barnen gick till sängs den kvällen hade vi en kort hemafton med en berättelse från skrifterna. Deras far berättade om familjen Lehi och hur han lärde sina barn att de måste hålla fast vid järnstången som var Guds ord. Om de höll fast i ledstången skulle de vara trygga och ledas till glädje och lycka. Om de släppte taget om järnstången var det fara för att de skulle drunkna i den smutsiga floden. För att demonstrera detta för barnen låtsades deras mor vara järnstången som de måste gripa tag i. Och deras far låtsades vara djävulen som försökte dra bort barnen från trygghet och lycka. Barnen älskade berättelsen och lärde sig hur viktigt det är att hålla fast vid ledstången. Efter berättelsen från skrifterna var det dags för familjebön. Deras mor påminde barnen om att be för biskopen som hade allvarliga problem med ögonen. Treåriga Brooklyn uppsände bönen den kvällen. Hon tackade sin himmelske fader för deras välsignelser och hon bad honom ivrigt att han skulle välsigna biskopen för hans ögon var sönder. Nästa morgon gjorde vi oss färdiga för sakramentsmötet och satte oss ner. Brooklyn och hennes femåriga syster Kennedy tittade mot förhöjningen. Där stod biskopen. Flickorna pekade på biskopen och sa ivrigt till sin mor: titta, där står biskopen. Så gav de två flickorna varandra en menande blick som tyckte säga: vi bad för biskopen och nu är han bättre. De bad i tro, med visshet om att deras himmelske fader skulle besvara deras ödmjuka bön. Skrifterna, familjens hemmafton och familjebön stärker familjen. Vi behöver ta varje tillfälle i akt att stärka familjen och hjälpa varandra gå på den rätta vägen. I hela sitt jordiska liv lärde frälsaren att vi borde ta hand om och hjälpa varandra. Han botade de sjuka, fick lama att gå, gav de blinda synen åter och öppnade de dövas öron. Han undervisade folket om evangeliet. Han välsignade folket och utförde många mäktiga underverk. Det finns möjligheter överallt att hjälpa de behövande. Jag vill säga till er att om någon gång i livet kommer var och en av oss att vara fattig på något sätt och i behov av hjälp från en annan person, då är vi inte alla tiggare. President Kimball sa: Gud lägger märke till oss och han vakar över oss, men det är vanligen genom någon annan som han tillgodoser våra behov. Därför är det viktigt att vi tjänar varandra. I somras när jag var borta hemifrån blåste en häftig vind och regnstorm genom vårt grannskap. Ett jättestort träd hade vält från min grannes tomt in på min tomt och samtidigt rev ner elledningar. Trädet måste tas bort innan skadorna kunde repareras och elen återställas till mitt hem. Tidigt på morgonen ringde jag min bror som tänkte skaffa utrustning och sedan komma så fort han kunde. Jag ringde också min biskop. Inom några minuter befann sig min biskop, hemlärare, förre stadspresident och 10 män från min församling där med sina motorsågar. Och snart hade de rensat upp efter katastrofen. Mina besökslärare kom med middagsmaten kvällen. Många fler från högprästernas grupp, äldsternas korum och grannskapet kom efterföljande kvällar för att hjälpa mig och min familj att städa upp efter röran. Jag var behövande den gången. Jag behövde andras hjälp. Min modfälldhet vändes till glädje och tacksamhet. Jag kände mig älskad och omhändertagen. De här människorna kände snabbt igen personer som var behövande. De visade sitt vittnesbörd i handling och demonstrerade verkligheten i sina förbund. På kyrkans huvudkontor får vi ofta tackbrev från folk som inte är medlemmar men som blivit försenade av er efter en översvämning, orkan, jordbävning eller andra katastrofer. Tack för att ni alltid är villiga att tjäna, älska, ge och sålunda vara en sann Jesu Kristi lärjunge. Vi måste vara beslutsamma i vårt arbete när vi söker stärka vår tro och personliga rättfärdighet, stärka vår familj och vårt hem och tjäna Herren och hans barn. Satan måste sätta sig emot våra ansträngningar, men jag bär vittnesbörd om Jesus Kristus och kraften i hans försoningsoffer, vilket gör det möjligt för oss att utföra hans vilja och förbättra vårt arbete under tiden. I Jesu Kristi namn. Amen.
Thank you, Sister Thompson, and thanks to the remarkable women of this church.
Tack, Sister Thompson, och alla fantastiska kvinnor i denna kyrka. Bröder och systrar, mitt påskbudskap idag är riktat till alla, men speciellt till dem som är ensamma eller känner sig ensamma. Eller ännu värre, känner sig övergivna. Det kan till exempel vara personer som längtar efter att vara gifta. Personer som förlorat en maka. Och personer som har förlorat eller aldrig välsignats med barn. Vår empati omfattar hustrur vars make övergivit dem. Män vars hustrur helt enkelt lämnat dem. Och barn som berövats en av sina föräldrar, eller båda. Den här gruppen är stor nog att även omfatta en soldat som är långt hemifrån, en ny missionär med hemlängtan, eller en far som förlorat jobbet och är rädd att hans familj ska se rädslan i hans ögon. Kort sagt så kan den inbegripa oss alla under olika perioder av vårt liv. Till alla sådana personer talar jag om den ensammaste resan som någonsin gjorts och den obegränsade välsignelse den förde med sig till hela mänskligheten. Jag talar om frälsarens ensamma uppgift att utan hjälp bära bördan av vår frälsning. Han kan med rätta säga: en vinpress har jag trampat, jag ensam, och ingen i folket hjälpte mig. Jag såg mig omkring, men det fanns ingen hjälpare. Jag stod där i förundran, men det fanns ingen som understödde mig. Som president Uchtdorf nämnde tidigare vet vi från skrifterna att Jesu messianska ankomst till Jerusalem på söndagen innan påskhögtiden, en dag som motsvarar denna morgon, var en stor offentlig händelse. Men ivern att fortsätta med honom skulle snart börja avta. Snart nog stod Jesus inför rätta hos dåtidens israelitiska ledare. Först Hannas, för detta överste präst. Sedan Kaifas, som var överste präst det året. I deras iver att döma honom gav dessa män och deras råd honom ett snabbt och ilsket utslag. Behöver vi några fler vittnen, ropar de. Han förtjänar döden. Med detta fördes han inför landets icke-judiska ledare. Herodes Antipas, landsförste över Galileen, förhörde honom en gång. Och Pontius Pilatus, romarnas landshövding över Judeen, gjorde det två gånger. Den andra gången sa han till folksamlingen: jag har nu förhört honom i er närvaro, men inte funnit honom skyldig. Sedan gjorde Pilatus något som var både samvetslöst och ologiskt. Han lät gissla Jesus och utlämnade honom till att korsfästas. Pilatus nytvättade händer kunde inte ha varit mer befläckade eller orena. Detta kyrkliga och politiska förkastande blev mer personligt när folket på gatan också vände sig mot Jesus. Det är en av historiens mest ironiska ögonblick att det tillsammans med Jesus i fängelset satt en verklig hädare, en mördare och upprorsman som hette Barabbas. Ett namn eller en titel som på arameiska betyder faderns son. Pilatus kunde frige en fånge i påskhögtidens anda, så han frågade folket: vilken av de två vill ni att jag ska frige åt er? De svarade: Barabbas. Så befriades en gudlös son till fadern, medan en verkligt gudomlig son till sin himmelske fader dömdes till korsfästelse. Det här var också en avgörande tid bland de som kände Jesus mer personligen. Den person i den grupp som var svårast för oss att förstå är Judas Iskariot. Vi vet att den gudomliga planen krävde att Jesus skulle korsfästas. Men det är smärtsamt att tänka på att ett av hans särskilda vittnen, som satt vid hans fötter, hörde honom be och såg honom bota människor och kände hans beröring, kunde förråda honom. Och allt han stod för 30 silvermynt. Aldrig i världens historia har så lite pengar köpt så mycket vanära. Vi ska inte döma Judas. Men Jesus sa om den som förrådde honom: det hade varit bättre för honom att han inte hade blivit född. Naturligtvis hade andra bland de troende också svåra stunder. Efter den sista måltiden bad Jesus Petrus, Jakob och Johannes att vänta medan han gick ensam in i Getsemane örtagård. Han föll ner på ansiktet för att be, bedrövad ända till döds, som det står i skriften. Hans svett blev som blodsdroppar när han vädjade till fadern att ta denna krossande och brutala kalk ifrån honom. Men naturligtvis kunde detta inte ske. När han återvände från denna ångestfyllda bön fann han sina tre högsta lärjungar sovandes, vilket fick honom att fråga: kunde ni då inte vaka en kort stund med mig? Det hände två gånger till. Och tredje gången han återvände sa han medkännande: sov nu och vila er. Trots att ingen vila fanns för honom. Kort därefter, efter Jesu arrestering och rättegång, anklagades Petrus för att vara en av hans förtrogna och förnekade detta, inte bara en gång utan tre gånger. Vi känner inte till allt som skedde då. Inte heller vet vi om frälsaren kanske gav några beskyddande råd till sina apostlar i det privata. Och återigen är det inte vår sak att döma, men vi vet att Jesus visste att inte ens dessa nära skulle stå vid hans sida i slutändan. Och han hade därför varnat Petrus för detta. Sen, när tuppen gol, vände sig Herren om och såg på Petrus. Och Petrus kom ihåg vad Herren hade sagt, och han gick ut och grät bittert. Sålunda blev den stöttande cirkel runt Jesus av gudomlig nödvändighet blev den mindre och mindre, som Matteus beskrev kortfattat med följande ord: alla lärjungarna övergav honom och flydde. Petrus stannade tillräckligt nära för att bli igenkänd och konfronterad. Johannes stod vid foten av korset tillsammans med Jesu mor. Det var särskilt de besignade kvinnorna i Jesu liv som alltid höll sig så nära honom som de kunde. Men i stort fortsatte hans ensamma resa tillbaka till sin fader utan stöd eller vänner. Nu talar jag aktsamt, jag har vördnadsfullt, om det som kan ha varit den svåraste stunden av alla under hans ensamma försoningsresa. Jag talar om den sista delen som Jesus måste ha förberett sig intellektuellt och fysiskt för, men som han kanske inte till fullo kunde föreställa sig känslomässigt eller andligen. Det sista steget ner i den förlamande känslan av gudomlig övergivenhet, när han utropade i yttersta ensamhet: min Gud, varför har du övergivit mig? Han hade väntat sig brist på stöd från det dödliga, men säkert hade han inte förstått detta. Hade han inte sagt till sina lärjungar: Se, tiden har redan kommit då ni ska skingras var och en åt sitt håll och lämna mig ensam. Men jag är inte ensam. Ty fadern är med mig. Han har inte lämnat mig ensam, eftersom jag alltid gör det som behagar honom. Med all min själs övertygelse vittnar jag om att han alltid fullkomligt behagade sin fader och att en fullkomlig fader inte övergav sin son den stunden. Ja, det är min personliga övertygelse att fadern under hela Kristi jordiska verksamhet nog aldrig varit närmare sin son än under slutfasen av detta hjärtslytande lidande. Men för att hans sons oöverträffliga offer skulle bli både fullkomligt och avskilt, så drog fadern tillfälligt tillbaka sin personliga närvarostöd från Jesus. Det krävdes, och det var ytterst viktigt för försoningen, att denne fullkomlige son, som aldrig talade ont och aldrig gjort fel eller rörde vid något orent, behövde veta hur resten av mänskligheten kände det när de begick sådana synder. För att hans försoning skulle vara obegränsad och evig krävdes det att han visste hur det kändes att dö, inte bara fysiskt utan andligen. Att han visste hur det kändes när den gudomliga anden drar sig undan och hur det får en att känna sig totalt, ytterst och hopplöst ensam. Men Jesus höll fast. Han gick vidare. Hans godhet gjorde att tron segrade även under total ångest. Den tillit som han genomsyrades av sa till honom, trots det han kände, att den gudomliga medkänslan aldrig skulle lämna honom. Att Gud alltid är trofast, att han aldrig flyr eller sviker oss. När det sista öret hade betalats, när Kristi beslutsamhet att vara trofast var lika tydlig som den var oövervinnerlig, då slutligen och barmhärtigt nog så var det fullbordat. Mot alla odds och utan hjälp eller stöd återställde Jesus av Nazaret, den levande Gudens levande son, det fysiska livet där döden hade härskat, och förde med sig glädjande och andlig återlösning ut ur helvetiskt mörker och förtvivlan. Med tro på den Gud han visste var där kunde han triumferande säga: Fader, i dina händer överlämnar jag min ande. Bröder och systrar, en av de trösterikaste delarna av denna påskhögtid är att tack vare att Jesus vandrade en sådan lång och ytterst ensam stig behöver inte vi göra det. Hans ensamma resa ger oss underbart sällskap under vår mycket lilla version av samma stig. Vår fader i himlens barmhärtiga omsorg, hans älskade sons osvikliga sällskap, den helige andens fullkomliga gåva, himlens änglar, familjemedlemmar på båda sidor om förlåten, profeter, apostlar, lärare, ledare och vänner. Alla dessa och fler håller oss sällskap under vår jordiska färd tack vare Jesu Kristi försoning och återställelsen av hans evangelium. Basunerat från Golgatas topp kommer sanningen att vi aldrig kommer att lämnas ensamma eller utan hjälp, även om det ibland känns så. Allas vår återlösare sa det: jag ska inte lämna er ensamma. Min fader och jag ska komma till er och vara hos er. Min andra vädjan under påsken är att dessa scener av Kristi ensamma offer, färgat av stunder av förnekelse, övergivenhet och åtminstone vid ett tillfälle öppet svek, aldrig ska återuppföras av oss. Han vandrade ensam en gång då. Må jag be er att han aldrig ska behöva ställas inför synd utan hjälp. Att han aldrig igen ska behöva finna avvisande betraktare när han ser er och mig längs vår tids Via Dolorosa, hans smärtastig. När vi går in i följande heliga vecka, skärtorsdagen med dess påsklam, den försonande långfredagen med sitt kors, uppståndelsen söndag med dess tomma grav, må vi förkunna att vi är mer Herren Jesu Kristi lärjungar. Inte bara med tomma ord och inte endast under bekvämlighetens enkla tid, utan i handling och mod och tro, även då vi står ensamma och när vårt kors är tungt att bära. Må vi under den här påskveckan och alltid stå med Jesus Kristus, alltid och i allting och överallt där vi må befinna oss, ända in till döden. För det är sannoliken hur han stod vid vår sida när det var in till döden och när han behövde stå ytterst ensam. I Jesu Kristi heliga namn. Amen.
Jordan's waters, when his work had just begun.
The choir just sang, "This is my beloved."
Kören sjöng, "This is my beloved son." Vi vill tacka tabernakelkören för de vackra sånger de framfört den här morgonen och de som talat till oss under den här sessionen. Nu får jag tala till er och efter mitt tal avslutas mötet med att kören sjunger "Tack Gud att profeter du sänder." Avslutningsbönen får vi sedan av Elsa Donald L. Hallström i det 70-års forums presidentskap. Konferensens avslutande session börjar klockan 2 i eftermiddag.
My dear brothers and sisters, I express my love to you.
Mina kära bröder och systrar, jag älskar er och känner mig ödmjuk inför tillfället att tala till er. Men jag är också tacksam över att få göra det. Sen förra gången vi träffades på en generalkonferens för ett halvår sedan har det funnits fortsatta tecken på att världens omständigheter inte är precis det vi skulle önska. Den globala ekonomin som verkade svikta för 6 månader sedan tycks ha gjort en störtdykning och i många veckor nu har de ekonomiska utsikterna verkat bistra. Dessutom fortsätter samhällsmoralen att dala medan de som försöker säkra fotfästet ofta förhånas och ibland får utstå demonstrationer och förföljelser, krig, naturkatastrofer och personliga olyckor fortsätter att inträffa. Man kunde lätt bli modfälld och cynisk inför framtiden, till och med rädd inför vad som ska komma. Om vi lät oss bara uppehålla vid det som är fel i världen och i våra liv. Men idag vill jag vända våra tankar och vår inställning bort från bekymren omkring oss och istället se på våra välsignelser som medlemmar i kyrkan. Aposteln Paulus förkunnade, "Ty den ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande." Ingen av oss går igenom det här livet utan problem och svårigheter och ibland tragedier, olyckor. Vi är ju här för att lära och växa av sådana händelser i livet. Vi vet att det finns tillfällen när vi lider, när vi sörjer och när vi är förkrossade. Men vi har fått veta detta. Adam föll för att människorna skulle bli till och människorna är till för att kunna ha glädje. Hur kan vi känna glädje trots allt vi får utstå? Återigen ur skrifterna, "Var därför vi gott mod och frukta inte, ty jag, Herren, är med er och skall stå vid er sida." Kyrkans historia i denna tidernas fullhetsutdelning överflödar av människors upplevelser som har kämpat och förblivit trofasta och vid gott mod när de låtit Jesu Kristi evangelium vara det viktigaste i livet. Den inställningen hjälper oss igenom vad som än kommer i vår väg. Den tar inte bort bekymren från oss, men gör att vi kan möta svårigheterna utan att blinka och utgå med segern. Allt för många att nämna är alla de som ställts inför svårigheter och ändå stått fast och vunnit seger tack vare att deras tro på evangeliet och på frälsaren har gett dem den styrka de behövde. Den här morgonen vill jag återge 3 sådana exempel. Först från min egen släkt, ett rörande exempel som alltid varit en inspiration för mig. Min mormors föräldrar, Gibson och Cecilia Sharp Candy, bodde i Clackmannen i Skottland. Deras familj höll på med kolbrytning. De hade fred med världen, var omgivna av släktingar och vänner och hade ganska bra bostäder i ett land som de älskade. Så lyssnade de till budskapet från missionärer för Jesu Kristi kyrka och sista dagars heliga och blev ända in i själen omvända. De hörde kallelsen att samlas till Sion och visste att de måste lyda den kallelsen. Någon gång kring 1848 sålde de vad de ägde och beredde sig för den farofyllda resan över den mäktiga Atlanten. Med 5 små barn steg de ombord på ett segelfartyg med alla sina världsliga ägodelar i en liten koffert. De färdades 500 mil tvärs över vattnen, 8 långa, tröttande veckor på ett förrädiskt hav. De vakade och väntade. Maten var usel, liksom vattnet. Och det fanns ingen hjälp att få utom den som fanns ombord på det lilla skeppet. Mitt i den här prövningen blev lille Nathaniel sjuk. Där fanns inga läkare, ingen affär där de kunde köpa medicin för att lindra hans lidande. De vakade, de bad, de väntade och de grät allt eftersom hans tillstånd dag för dag försämrades. När till sist hans ögon slöts i döden upplevde de en hjärtslitande sorg. Och för att göra sorgen värre måste havets lagar åtlydas. Svept i segelduk med en järntyngd överlämnades den lilla kroppen till en våt grav. När de seglade vidare visste bara föräldrarna vilket förkrossande slag deras hjärta fått utstå. Men med en tro född av djup övertygelse om sanningen och deras kärlek till Herren gick Gibson och Cecilia vidare. De fann tröst i Herrens ord. I världen får ni lida, men var vid gott mod. Jag har övervunnit världen. Jag är djupt tacksam för förfäder som hade tro nog att lämna härd och hem och fara till Sion, som gjorde uppoffringar jag själv knappt kan ana. Jag tackar min himmelske fader för det föredöme av tro, mod och beslutsamhet som Gibson och Cecilia Sharp Condy är för mig och alla sina efterkommande. Därnäst vill jag tala om en mild, trosviss man som förkroppsligade den frid och glädje som Jesu Kristi evangelium kan föra in i ens liv. Jag har sett John Groberg bland åhörarna här och han känner till den här upplevelsen. Sent en kväll bland sina halsöarna gled en liten båt tyst in till kaj vid den råhuggna piren. 2 polynesiska kvinnor hjälpte Melimonipola ut ur båten och ledde honom till den upptrampade stigen som ledde till byvägen. Kvinnorna förundrades över de strålande stjärnor som blinkade på midnattshimlen. Månskenet belyste deras väg, men Melimonipola kunde inte uppskatta den naturens skönhet. Månen, stjärnorna, skyn. För han var blind. Broder Molipolas syn hade varit normal fram till en ödesdiger dag när han arbetade på en ananasplantage, när ljuset plötsligt vändes i mörker och dagen blev till evig natt. Han blev deprimerad och nedslagen tills han hörde Jesu Kristi evangeliums glada nyheter. Han inrättade sitt liv efter kyrkans lärdomar och än en gång kände han hopp och glädje. Broder Molipola och hans nära och kära hade gjort en lång resa när de fått bud om att en som bar Guds prästadöme besökte Stilla havets öar. Han önskade en välsignelse och jag hade förmånen tillsammans med en annan som bar Melkisedeks prästadömet att ge honom den välsignelsen. När vi var klara märkte jag att tårar strömmade ur hans oseende ögon, rann ner för hans bruna kinder och till sist droppade ner på hans traditionella folkdräkt. Han föll på knä och bad. O Gud, du vet att jag är blind. Dina tjänare har välsignat mig så att min syn ska återvända. Vare sig jag i din visdom får se ljuset eller jag ska se mörker i alla mitt livs dagar, är jag evigt tacksam för ditt evangeliums sanning som jag nu ser och som är ljuset i mitt liv. Han ställde sig upp och tackade oss leende för att ha gett honom välsignelsen. Sen försvann han i nattens stillhet. Tyst kom han, tyst gick han sin väg. Men hans närvaro ska jag aldrig glömma. Jag begrundade mästarens budskap. Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Bröder och systrar, vi har alla det ljuset i vårt liv. Vi har inte lämnats att vandra ensamma, hur mörk vår stig än är. Jag älskar de ord som skrivits av M. Louise Haskins. Jag sa till en man vid porten till det nya året, ge mig ett ljus så att jag tryggt kan träda ut i det okända. Och han svarade, gå ut i mörkret och lägg din hand i Guds hand. Det blir för dig bättre än ljus och tryggare än en välkänd väg. Slutcitat. Som sista exempel vill jag ta en som var ståndaktig och till sist vann seger trots överväldigande svårigheter. Det började i Ostpreussen efter andra världskriget. Omkring mars 1946, mindre än ett år efter kriget, utsågs Ezra Benson, dåvarande medlem i de 12 apostlarnas forum, att åtföljd av Frederick Babel gör en rundtur i Europa efter kriget med det uttalade syftet att söka upp de heliga, ta reda på deras behov och få fram hjälp till dem. Äldste Benson och broder Babel återgav senare med hjälp av ett vittnesbörd de hört en medlems upplevelser. Hon befann sig i ett område som inte längre kontrollerades av den regering hon levat under. Hon och hennes maka hade levt ett idylliskt liv i Ostpreussen. Och under deras livstid kom så andra stora världskriget. Hennes älskade unge man blev dödad under de sista dagarna av strider i deras hemland. Hon lämnades ensam att ta hand om deras 4 barn. Ockupationsmakterna bestämde att tyskarna i Ostpreussen måste ta sig till Västtyskland och söka sig ett nytt hem där. Kvinnan var tyska så hon måste ge sig av. Resan var på över 150 mil och hon hade inget annat färdsätt än att gå. Hon tilläts ta med sig bara de förnödenheter som hon kunde få med på sin lilla vagn med trähjul. Förutom sina barn och några få ägodelar så tog hon med sig sin starka tro på Gud och evangeliet så som det uppenbarats till vår tids profet Joseph Smith. Hon och hennes barn gav sig av på sin resa på sensommaren. Eftersom hon hade varken mat eller pengar var hon tvungen att samla in vad hon kunde få tag på åkrar och skogarna längs vägen. Hon utsattes ständigt för faror på grund av panikslagna flyktingar och plundrande trupper. Som dagarna blev veckor och veckorna, månader, sjönk temperaturen ner under noll. Varje dag snubblade hon fram över den frusna marken med det minsta barnet, sin baby, i famnen. Hennes tre andra barn kämpade sig fram bakom henne. Det äldsta barnet, 7 år gammal, drog den lilla vagnen som innehöll deras tillhörigheter. De hade trasig säckväv virad runt fötterna som enda skydd. För skorna hade för länge sedan trasats sönder. Tunna, slitna jackor täckte deras tunna, trasiga kläder och var enda skyddet mot kylan. Så kom snön och dagarna och nätterna blev rena mardrömmen. På kvällarna försökte hon och hennes barn hitta något slags skydd. En lada, ett skjul, och tryckte sig mot varandra för att hålla värmen med några tunna filtar från vagnen över sig. Hela tiden försökte hon skaka av sig rädslan att de skulle gå under innan de nådde sitt mål. Och så en morgon hände det otänkbara. När hon vaknade kände hon en isande kyla i hjärtat. Hennes 3-åriga dotter var kall och stel. Och hon insåg att döden hade tagit hennes barn. Fastän hon var överväldigad av sorg visste hon att hon måste ta de andra barnen och färdas vidare. Men först använde hon det enda redskap hon hade, en sked, för att gräva en grav i den frusna marken och sitt dyrbara lilla barn. Döden skulle emellertid bli hennes följeslagare gång på gång under resan. Hennes 7-årige son dog av hunger eller kylan eller båda. Återigen var skeden hennes enda spade. Återigen grävde hon timma efter timma för att kunna lägga hans döda kropp i jorden. Därnäst dog hennes 5-årige son och igen använde hon sin sked som spade. Hennes förtvivlan var helt överväldigande. Hon hade nu bara sin baby kvar och den stackars lilla höll på att tyna bort. Och till sist, just när hon nådde resans mål, dog det lilla barnet i hennes famn. Skeden var nu borta. Så timme efter timme grävde hon en grav i den frusna jorden med bara fingrarna. Hennes sorg var outhärdlig. Hur skulle hon kunna böja knä i snön bredvid sitt sista barns grav? Hon hade förlorat sin man och alla sina barn. Hon hade gett upp alla jordiska ägodelar, sitt hem, sitt hemland. I denna stund av oerhörd sorg och fullständig förvirring kände hon att hennes hjärta bokstavligen kunde brista. I förtvivlan övervägde hon att ta sitt eget liv, som så många av hennes landsmän gjorde. Så lätt det vore att hoppa från en bro i närheten, tänkte hon, eller kasta sig framför ett tåg. Men medan hon tänkte detta sa något inom henne: gå ned på knä och be. Hon bortsåg, såg från varningen tills hon inte längre kunde motstå den. Hon knäböjde och bad mer innerligt än hon gjort i hela sitt liv. Käre himmelske fader, jag vet inte hur jag ska kunna fortsätta. Jag har ingenting kvar utan min tro på dig. Jag känner, fader, mitt i min själs ödlighet, en överväldigande tacksamhet för din sons, Jesu Kristi, försoningsoffer. Jag kan inte uttrycka min kärlek till honom. Jag vet att tack vare hans lidande och död ska jag leva igen med min familj. Tack vare att han bröt dödens bojor ska jag få se mina barn igen och få glädjen att fostra dem. Fastän jag just nu inte önskar leva ska jag göra det så att vi må återförenas som familj och tillsammans återvinda, vända till dig. När hon till slut nådde fram till Karlsruhe i Tyskland var hon utmärglad. Broder Babel sa att hennes ansikte var grålila, hennes ögon röda och svullna, hennes leder svullna. Hon var bokstavligen i ett långt framskridet stadium av svält. Vid ett möte i kyrkan kort därefter bar hon ett brinnande vittnesbörd och sa att av alla stackars människor i hennes härjade land var hon en av de gladaste, för hon visste att Gud lever, att Jesus är Kristus och att han dog och uppstod så att vi ska kunna leva igen. Hon betygade att hon visste att om hon fortsatte att vara trofast och trogen till slutet skulle hon återförenas med dem hon förlorat och skulle bli frälst i Guds celestiala rike. I de heliga skrifterna läser vi: se, de rättfärdiga, Israels heliges heliga, de som har trott på Israels helige, de som har uthärdat världens kors, de ska ärva Guds rike som beretts åt dem ända sedan världens grundläggning, och deras glädje ska vara fullkomlig för evigt. Jag vittnar för er om att våra utlovade välsignelser är omätliga. Stormar må hopa sig, regn må ösa ner över oss, men vår kunskap om evangeliet och vår kärlek till vår himmelske fader och vår frälsare ska trösta och uppehålla oss och bringa glädje till våra hjärtan om vi vandrar rätt rådigt och håller buden. Det finns inget i hela världen som kan besegra oss. Mina älskade bröder och systrar, var inte rädda, var vid gott mod. Framtiden är lika skinande som er tro. Jag förkunnar att Gud lever och att han hör och besvarar våra böner. Hans son Jesus Kristus är vår frälsare och vår återlösare. Himlens välsignelser väntar oss. I Jesu, ge Kristi namn. Amen.
Our beloved Father in heaven.
Vår kära Fader i himlen. Vi tackar dig för den underbara andlighet denna sabbatsmorgon. Vi har samlats för att dyrka och lära din lära med klarhet. Vi ber om din välsignelse att vi ska ha tron och disciplinen att göra och bli bättre i våra liv. Vi tackar dig Gud för en profet, för president Thomas S. Monson. Vi tackar för hans ledarskap, för hans mantel, för hans styrka och välsignelse på oss. Vi tackar dig för hans rådgivare och medlemmar i de 12 apostlarnas korum. Dessa män som håller apostolisk myndighet. Vi ber för dem. Speciellt Fader, är vi tacksamma för din son, för hans liv, exempel och försoningsoffer som gör allting möjligt. Och vi gör det i hans namn, Jesu Kristi namn. Amen.
This has been a broadcast of the
Det här var en utsändning från den 179:e årliga generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Vi har hört tal av kyrkans generalauktoriteter och generalämbetsmän. Sången framfördes av Tabernakelkören. Den här utsändningen tillhandahölls som public service av Bonneville Communications. Varje form av återgivning, inspelning, utskrift eller annan användning av det här programmet utan skriftligt tillstånd är förbjudet.